Välkomna tillbaka till en ny säsong av Gilla hästpodden. Podden där vi delar historier och magiska möten som visar hur hästar bidrar och gör skillnad. Denna säsong har möjliggjorts genom en rad fantastiska sponsorer. I detta avsnitt tackar vi speciellt ClearRound, Sveriges första miljöklassade hästlastbil. Och PlusLife, gratisappen som hjälper dig att hålla reda på allt i ditt privata liv. Och bakom poddmicken sitter som vanligt jag, Lisa Thorngren från Lära med hästar. Och idag fortsätter vi vår miniserie med Sven Forsling.
Vi samarbetar med ClearRound som säljer Sveriges första miljöklassade hästlastbilar. ClearRounds miljöhybrider går på biogas och fossilfri diesel eller vanlig diesel om man vill det. Eftersom de är miljöklassade blir skatten endast 150 kronor i månaden. Mer info finns på clearround.se. Det här avsnittet presenteras i samarbete med PlusLife. PlusLife är en gratis app som samlar allt i ditt liv på ett ställe. Det är enkelt. Ta ett kort med mobilen, dela till PlusLife och skriv några rader så att du minns vad du vill komma ihåg. Nu kan du söka på allt du sparat i PlusLife. Till exempel stamtavlor, veterinärtider, kvitton eller försäkringsbrev för din häst. PlusLife gör ditt liv enklare. Ladda ner på App Store eller Google Play. thisplusLife.se.
Då är vi tillbaka här i poddstudion för det tredje avsnittet med Sven Forsling. Och i det här avsnittet så kommer vi fokusera lite på vad som händer mellan flickan och hästen. Du, Sven, har ju blivit väldigt uppmärksam och jag tror din kanske... Ja, vad ska man säga, ditt testamente du har skrivit kallar ju du just flickan och hästen, som är en slags, ja, ett testamente kring vad du såg. Vad hände med de här flickorna som var på stall Frossabo under den här perioden? Och jag vet att du har sammanfattat det här, kan man väl säga, i 5 steg. Kan du berätta lite om det?
Ja, alltså... Redan från början, jag hade inte hållit på så länge, redan efter någon månad och efter första året så blev jag ju så tagen av, för jag såg det hända och det hände bra saker. Hur flickan liksom började leva upp och våga ta in det här med att hon hade en hästkompis. De blev så otroliga kompisar och de kunde verkligen dela allting. Och jag lärde mig att många flickor... När de fick ju välja sin häst, de hästar som var lediga fick de ju välja. Och de valde nästan alltid någon häst som de tyckte de kände igen sig själva i. Jag såg att han var ju trilsk och småjävlig. Han var ju precis som jag. Och så jag valde honom, säger de. Och under det här kompissteget så var det som att de... Jag var en, alltså, de blev verkliga bästisar. De liksom hjälpte varann. Och jag ville ju försöka berätta det här då när jag var ju chef för att jag ville ju sälja idén. Och då så märkte jag att när jag skulle berätta då om det fantastiska jag såg så blev jag ju så ivrig. Jag tog i så mycket, jag pratade fortare och fortare och som jag brukar säga, jag blev rödare och rödare i ansiktet. Och det var ingen som begrepp till nästan vad jag sa, utan jag sa det här gamla vanliga flickor och hästar och rop, det vet man väl, att det var det jag egentligen slog och mässa för. Och det var egentligen inte alls det jag pratade om, utan jag kände att nej, jag måste hitta på ett smartare sätt. Det ena sättet var det jag berättade att jag valde när det gäller tidningar och press och tv. Och vi hade ju en hel del sån bevakning. Att då fick de själva vara där 1 eller 2 dygn. Och sen fick de fritt fram skriva vad de ville. Och de skrev alltid bara bra. Även om jag blev ett nervöst vrak mellan varven. Inväntan på att, vad de skulle skriva. Ja. Men det, så att, jo, då gjorde jag så enkelt att jag tänkte jag skriver små... När jag såg små bilder eller möten som jag tyckte jag såg mellan flickan och hästen. Jag skrev ner det bara, helt osorterat, när jag kom hem. Det blev väldigt mycket skrivande blev i början. Mm. Och sen efter, det tog egentligen flera år, så tyckte jag att jag såg ett mönster. Och då tänkte jag, då försöker jag beskriva, här har vi en kaotisk flicka som har det väldigt kämpigt. Och hur hon till slut landar som en flicka som tar hand om sig själv, som orkar ta hand om sig själv. Och då blev det 5 steg till slut. Och det första steget, det hette vågasteget. Och vågasteget är egentligen, det är egentligen hela Stallfrossabo, nämligen att du måste våga och säga ja till att säga ja till en utbildning på 2 månader där du får lära dig om hästar, och du får också ta hand om en häst som är din egen under den tiden. Ja, Sven är ju tränare, så han samråder ju med dig. Men det är du som har ansvaret. Och det är det du säger ja till. Och du måste säga ja. Mm. Det här är viktigt också, för att det tror jag har pratat om tidigare och tryckt på många gånger tidigare, att flickan var tvungen att säga ja. Mm. Alltså, därför att, och jag vet tillfällen då det var dramatiskt i Sverige att de kom upp med polisen och lämnade en flicka, och hon vill absolut inte säga någonting. Mm. Men alltså, då får ni ta med henne med. För ska hon säga det här, så ska hon säga ja. Det kan man tycka kanske var petimetriskt, men det var livsviktigt. Mm. Man ska själv säga att man har sagt ja till 2 månader. Och då får man ta ansvar för det också. Och göra det bästa av det. Mm. Så att, har de väl tagit vågasteget, så är det egentligen det första steg i all tvångsvård. Det är ju att börja säga ja och inte bara säga nej, nej, nej. Mm. Men det hade också det fantastiska med sig, vågasteget, att flickan väldigt snabbt märkte att hon vågade, för hästen fanns med henne. Och det var sådana här roliga episoder, att vi försökte den mån om en flicka kunde åka hem en helg, fick hon göra det. Men man hade en helg, hade man hästjouren, då måste man ju vara där och så vidare. Och det fantastiska var att flickorna kom alltid tillbaka. Och det var ju alltid många olyckskorpar sa, ja, du kan inte skicka hem, de kommer ju aldrig tillbaka. Du bara rymmer och så får du anmäla polis och så vidare. Jo, de kom tillbaka. Och så en flicka sa till mig, ja, du är smart du, sa han till mig. Så sa jag, ja, det var roligt att höra, det får vi gärna berätta mer om, sa jag. Jo, du är smart. För jag är ju tvungen att komma tillbaka. Annars är jag rädd att någon annan tjej snackar in sig hos min häst. Jag måste ju tillbaka.
Ja,
ja. Det är smart du också, sa jag. Nej, men det betyder något. Ja. Alltså. Och så snabbt det betyder att det här var ju min häst, mitt ansvar. Ja. Och då kommer nästa steg som jag då kallade för, och det var maktsteget. Jo, det hände det fantastiska att flickan märkte plötsligt att denna stora häst lydde henne. Titta här, Sven. Och så stannar han.
Ja.
Och så går han igen. Och det var en slags lycka. Titta vilken makt jag har. Och det gällde väl mig lite försiktigt och försynt att förklara att man kan ju inte missbruka makt heller. Alltså blir det för mycket så tröttnar ju en stackars häst. Jo, men det förstod henne. Det kan man ju inte göra. Mm. Så det går att smyga in hela den. Och det var inte makt att man nu, ja, om man är potent och nu håller du käft och gör som jag vill hästen. Nej, det var någon slags ömsesidigt, någon glädje över att de samspelade.
Mm.
Och hästen kunde alltså, hon hade makt över hästen. Hon njöt av det, och jag tyckte hon skulle ha all rätt att få njuta av det. I'm riding clear clock into
your world. Vi samarbetar med ClearRound, som säljer Sveriges första miljöklassade hästlastbilar. ClearRounds miljöhybrider går på biogas och fossilfri diesel, eller vanlig diesel om man vill det. Eftersom de är miljöklassade blir skatten endast 150 kronor i månaden. Mer info finns på clearround.se. Det här avsnittet presenteras i samarbete med PlusLife. PlusLife är en gratis app som samlar allt i ditt liv på ett ställe. Det är enkelt. Ta ett kort med mobilen, dela till PlusLife och skriv några rader så att du minns vad du vill komma ihåg. Nu kan du söka på allt du sparat i PlusLife. Till exempel stamtavlor, veterinärtider, kvitton eller försäkringsbrev för din häst. PlusLife gör ditt liv enklare. Ladda ner på App Store eller Google Play. thisplusLife.se. I'm riding clear clock into your
world. Och sen kommer det här stora kompissteget då. För sen blev de kompisar på riktigt alltså. Och det hjälpte inte. Jag vet, jag försökte ju läsa olika. Jag försökte förklara även för flickorna och för mig själv då, vad var det andra forskare, vad de säger. Winnicott pratade om övergångsobjekt. Och det är sådär som har varit väldigt spritt, vanligt begrepp. Nämligen att det börjar med att man är i ett med mamman. Man ligger i magen där och man får allting. Man är paradiset. Men sen kastas man ur paradiset. Och sen skulle man ju bli en egen varelse som växer upp. Och ibland blir det för tufft. För man har inte riktigt den skallen och begreppen att förstå vad som händer omkring en. Och då är det skönt att ha någonting som man känner igen. Och det är ett övergångsobjekt. Och det kan vara en trasa, det kan vara en gammal nalle eller något sånt där. Som man tycker, den ville man ha. Tanken med övergångsobjekt är sen att när du blir ännu större och klokare och du hittar den där gamla nallen, då säger du till dig själv, ja men här var ju min gamla nalle, vad gosigt, ska jag spara den? Ja, det gör det samma, jag kan ju låta den gå också, den är så sliten nu, det börjar komma ut halm överallt. Och så släpper man den, för den har gjort sitt. Och jag kunde ju märka att jag blev påverkad av det där, för att jag tyckte i början att jag läste det som att flickorna mognade till sen och sen släppte de hästen, för hästen var som ett ögångsobjekt. Mm. För sen träffar de andra, de träffar killar och det hände andra saker. Så jag blev påverkad. Men när jag efteråt sen och gjorde uppföljningssamtalen, för de allra flesta var det smärtsamt. Mm. Och det hade inte jag förstått. Någon flicka sa, så jag vet vilka hemska drömmar jag hade om dig sen som let mig att sluta inte ha med mig min häst. Mm. Jo, men det var något mer än bara ett övergångsobjekt. Det här var ett riktigt objekt, något som man verkligen som betydde för en.
Mm.
Och då kom man in på, jag försökte hitta beskrivningar som på något sätt skulle förklara ungdomarnas, ja, deras situation tydligare. Och det var svårt att hitta. Jag kunde hitta någon som heter Alice Miller, och hon pratade om hur viktigt att ha ett vittne, att man har någon som ser den. Någon som i all, hon försökte förklara maskrosbarn. Nu kommer det sig att vissa barn ändå klarar det trots att de haft det så in i helsike jobbigt.
Mm.
Och då menar hon, en kunde vara att det var någon som hade sett dem. Och barnen kände att här var jag sedd, här fanns jag.
Mm.
Och sen var det, man läste ju mycket på den tiden, Virginia Woolf, hon var ju alltså stor. Och, hon var ju tragisk, för hon pratade om hur viktigt det är med att man orkar tycka om sig själv lite grann. Va? Och det slutade med också att hon tog livet av sig. Men det att man får en slags självkänsla.
Ja.
Och det kunde jag också höra när flickorna pratade om sina hästar. Att hon gav hästen självkänsla, hästen gav henne självkänsla. Jag kunde nästan ta vilka ord som helst. Så skulle hon säga, eller flickorna sa att ja, men så ger jag hästen och så får jag av hästen. Så det var verkligen ett tagande och givande. Och då kommer det där jag sist landade sen, när jag försöker förklara en bit som hände mellan flickan och hästen. Och då fick jag tips, utan det var någon journalist, var i Sydafrika, någon tjej som sa, ja, men, för jag höll på att skriva ihop flickan och hästen då.
Mm.
Och då sa hon, men jag har läst en sån tokig bok nu om någon religionshistoriker, den heter Donninger. Och där pratar de just det, att i alla kulturer, vilka, så finns det här att man blir lurad eller lurar själv. Nämligen till följd av att vi alla är ju så att vi föds på ett sätt ensamma. Det är bara jag som vet vad jag egentligen tycker och tänker. Och vet jag med mig själv att jag har fått mycket smällar och jag kanske tycker väldigt illa om mig själv, så vet jag att det är inga vackra tankar jag har om mig själv. Och hur ska då någon annan, om de visste vad jag tyckte och tänkte, hur ska någon annan våga tycka om mig?
Mm.
Och jag vet ju inte heller vad de tycker. Alltså det kan öka på slags ensamhetskänsla. Till slut finns man utan, man har inget vi. Man är bara ensam. Och då tänkte jag att det är ju fantastiskt att se de här flickorna och hästarna, hur de bytte allt med varandra. De blev riktiga kompisar. Och då tänkte jag att det här är ju egentligen otroligt, för det betyder att
man inte är ensam längre.
Nej, precis. Och då plötsligt blev hästen fick träda in som någon jag kunde få vara två med. Ja, vi blev ett vi. Vi blev ett vi. Och jag fick, jag kan läsa för om du vill ha tid.
Ja, gärna.
Därför att jag tyckte själv att det var så starkt. Nämligen det här hur hon brottades med att hon visste ju hon själv var. Mm. Som hon sa, jag vet ju hur jag är. Vem ska orka tycka om mig?
Det här var en flicka.
En flicka då som sa, det här var efter, jag kommer ihåg det som, jag gjorde en uppföljning med alla flickorna. Mm. Hästuppföljning bara, hur de kom ihåg och mindes och pratade om sina hästar. Jaha. Efter 10 år.
Gud vad intressant.
Och då så sa hon, nej men så jag, men förstår du? Och då berättade hon precis när jag skulle gå, vi hade just tagit vår kopp kaffe och allt sånt där. Nej men då satt vi oss ner igen. Och då det hon sa, jag har en dröm som jag drömmer. Som jag drömt flera gånger. Och när jag vaknar i drömmen så gråter jag alltid, så. Vad är det du drömmer då, säger jag. Jo, då säger hon så här ungefär att, alltså den här drömmen om att få en riktig kompis. En som bara finns för mig. Och som hela tiden hejar på mig. Som förstår precis hur jag känner. Drömmen om att aldrig behöva vara ensam. Att veta att det finns någon för mig och jag är viktig för denna någon. Det är en dröm som är svårast att våga drömma. Den att någon på riktigt skulle längta efter mig. Jag vet inte om jag skulle kunna längta efter mig själv. Det är inte mycket att längta efter. Skulle jag kunna tro på någon som sa att hon eller han längtade efter mig? Om det kände mig skulle det ändå kunna längta. Jag har svårt att tro det. Det är svårt att lita på en annan människa när jag vet hur jag själv är. Men skotten var häst. Det är svårt att lita. På skotten kunde jag lita. Men jag tror också att skotten längtat efter mig. Det är det som det är otroliga. Det är som ett under. Skotten kände mig och ändå längtade han. Det är svårt att förstå. Men jag tänker ofta på det. En gång vaknade jag, säger hon då, det kanske inte var flera gånger, men en gång vaknade hon och sa, vaknade jag av att jag grät. I drömmen såg jag skotten på äng med tjockt grönt gräs. Han fick syn på mig och då gnäggade han och började springa fram mot mig. Då vaknade jag och grät. Är inte det fint? Och det tyckte jag på något sätt beskrev detta under som hästen kan bli då, att det blir ett första vi igen.
Ja, den här kompisfasen.
Den kompis igen, just, och då blir det, och det är en otroligt viktig känsla. Mm. Och då kunde man tänka sig nästa steg, och det vill jag ju tänka mig för flera flickor, att hästen, och den är kvar fortfarande efter 15 år, den här känslan av att vi är fortfarande ett vi. Men det går också att föra över till andra människor.
Mm.
Och då har man ju verkligen hjälpt dem ur denna läskiga situationen att vara helt ensam, va? Och då har hästen bidragit med det. Och det tyckte jag var, ja, jag tog fasta på det många gånger. Mm. Jag tyckte det kunde berätta något viktigt vad hästen indirekt gjorde för flickan.
Ja, och det kan jag också relatera till med mina elever då, som kommer till lära med hästar, att just den här känslan av att om en häst kan lita på mig och lyssna på mig, då kanske faktiskt en människa också kan göra det.
Mycket bra, jättebra.
Mm.
Ja, precis. Ja, det är suveränt.
Alltså nu, jag ska bara repetera här. Så vi hade vågastadiet, maktstadiet,
ja,
kompisstadiet.
Det är bra att du påminner mig. Sen kommer då
det fjärde.
Alltså det är nu som flickan börjar mer och mer förstå att hon förstår att hon har ansvar för hästen. Att hästen är verkligen helt utlämnad till henne egentligen. Det är ju vi människor som bestämmer om hästen utan ska få leva eller dö. Eller något. Alltså hon är utlämnad. Och då har jag kallat det ansvarssteget. När hon mer och mer börjar förstå att i denna relation så ligger också där jag har ett ansvar. Och då är tanken det sista steget. Det jag kallade jag för jag-steget. Det var när flickan plötsligt insåg att hon också kunde ta hand om sig själv. Det är det sista. Att när man, och det var det jag upplevde så starkt. Att de kände att de tog ansvar för sitt eget liv.
Mm.
Och då kan jag se hur hästen på något sätt fanns med dem och hjälpte dem. Och också fanns kvar sen, även efteråt då alltså. Men också att man får förstå, man gör sina skalsteg, och det försökte jag förklara för flickorna. Jag lärde dem ju via det här att de fick lära sig alla benen på hästen i första 2 månaders grejen som jag pratade om i förra podden.
Ja, just det.
Och hur viktigt det var, och då för deras egen självkänsla. Mm. Va? Kunde jag lära mig allt det här? Ja, det kunde de. Då försökte jag också lära dem lite om skalteknik, för jag hade ju lissat eller doktorerat på det där med psykofysik och skalteknik. Jag vet inte om jag lyckas riktigt, men man måste förstå om man jobbar med skalor, att man begriper hur en skala är konstruerad, så man inte räknar. Så man kan i så fall räkna väldigt fel på den. Och det här skalan som jag då kallade, det är något som kallas för ordinalskala. Det är en ordningsföljd ungefär, va?
Mm.
Men det är inte lika steg. Man kan inte ta 1 + 1, det blir 2, och så då man är steg 3 eller något sånt, utan varje steg kan se väldigt olika ut, och det förstod de ju också. Därför första var ju det här att de överhuvudtaget gjorde valet och så makten, och sen det jättestora kompissteget, ja. Och så kom det slutet, va? Så att det är en ordinal, det är ordningen bara, det är inte att det är. Och jag förklarar också att när man gör en sån här skala så får man förstå att ibland kan ordningen hoppa lite fram och tillbaka. Man kan plötsligt tycka man är fram och sen blir man deppig och så är man tillbaka lite, får man ju om det igen. Det är så det funkar. Mm. Men det är alltså ingen intervallskala. Jag lärde och försökte lära om orden och flera begrepp och tyckte det var spännande. Men det ingick i den där känslan om att man vidgar sina vyer och kan plötsligt... För jag sa att det finns forskare som inte begriper det här och gör mest tokiga grejer för att de inte förstår skillnader på skalor. Så att där lär ni er någonting som ni kan... Mm. Ja, alltså, men jag vet inte om det lyckas. Så jag försökte formulera lite kring det, men det tror jag skippar. För det vart inte... Så jag knappast begrepp det själv jag skrev. I'm riding clear clock into
your world. Men det här är ju en väldigt... tydlig, tycker jag, det du har gått igenom, de här 5 stegen, och det kan man ju känna igen i, ja, men om man tänker på relationer generellt, så att du måste ju nästan gå igenom de här stegen för att bygga en sund relation till någon eller något.
Nej, men det är ju roligt, för då finns något allmängiltigt i det.
Ja, absolut.
När jag försökte gå igenom det här med vad hästen hjälpte mig med, och så lekte jag det här med att jag låtsas som hästen var en koterapeut. Och ska du jobba koterapeutiskt med någon, och det gör man ju gärna i familjerelationer och så, det är bra att man är 2 terapeuter och man vänder sig till båda, så att säga.
Ja, för med koterapeut menar du 2 terapeuter?
2 terapeuter, just det. Och det är familjerådgivning exempelvis, mycket just populärt. Mm. Och då är en spelregel där att de här 2 koterapeuterna måste vara väldigt samspelta med varandra, för annars skiter det sig. Och det jobbar de också att se igenom, och då jag har jobbat i koterapi, och då är man ju väldigt nära sin koterapeut. Man förstår vad han eller hon, det är oftast en hon då, i mitt fall, att man var hon ute efter, och man matchar varann och man kan ta över. Och då sa jag där, jag leker nu eftersom jag vill... Jo, det var den här frågan som jag hörde, jag berättade det om Matilda Ström, som jag satte finger i luftet och sa, har jag bara en hund, då klarar jag mig.
Ja.
Och då ställde jag mig själv frågan. Jag skrattade när jag hörde hon sa det. Jag tyckte det var tufft. Och jag bara, en hund, så ni kan ju sitta bäst ni vill där.
Ja, just det. Du berättade om en kvinna du träffade på en föreläsning.
Hon har en föreläsning efter mig, nämligen. Ja. Hon heter Matilda Ström och hon höll på med hundar.
Ja, just det.
Och då slutade hon med tufft och satte finger åt oss alla. Har jag bara en hund så klarar jag mig. Och då ställde jag min egen fråga. Har jag bara en hälso? Vad tycker jag egentligen? Vad klarar jag mig då? Och det var då jag började leka med tanken. Om jag nu verkligen skulle se hästen som en koterapeut, då måste jag ju på något sätt öppna upp för hästen. Jag måste ju ta in hästen på något annat sätt. Och det var en rolig lek att göra. Och då plötsligt så upptäckte jag vad det jag ändå skulle vilja säga. Så jag har sagt det. Detta fantastiska med hästen. För det gäller ju också att lite få försäljningsargument. Varför det kan löna sig med en häst. Det var nämligen att jag märkte plötsligt, och nu pratar jag återigen om tvångsord av unga. Jag märkte att plötsligt hästen hade under vårt jobb tillsammans, hade han gjort, eller hon, nu var hästen alltså, hade gjort ett eget extra jobb. Och det ska man, i koterapi ska man inte göra det. Den ena ska inte dra andra lass, utan det ska man dra tillsammans. Men jag märkte att det har ju hästen hela tiden gjort. Och då kallade jag för det som hästen hade gjort, han hade varit en avgiftare. Och vad menar jag med det? Jo, det menar jag med, Och det är en fantastisk uppgift som hästen har haft. Det är nämligen att hamnar du på en sluten avdelning exempelvis, och det är 8 ledsna människor som buntas ihop, det kan bli en fullständigt olidlig miljö. Tuff, tung, hård, elak. Och det är ett helvete att jobba där också. Orka ta det lugnt, försöka hitta positiva lösningar, nytt sätt att mötas och pratas. Till slut går man i däck. Man blir som förgiftad som personal. Och då talar man om hur viktigt det är att man som personal får handledning och hjälp till det här. Men då drar jag bara ett steg till. Så, ja, men de här ungdomarna som bor här 24 timmar om dygnet, de utsätts ju precis för samma giftiga miljö. De kan inte åka hem på kvällen och hämta styrkan. De är ju fast där alltså. Och då plötsligt så märker jag ju att de stallrossade på flickorna hade ju en avgift där. De hade sin häst. Hästen, och då har jag många sådana vackra exempel, flickorna. Jag gick och satte mig hos min häst. Jag hade ju ett val. Och de kunde smyga sig upp på nätterna när det var kallt och mörkt bara för att komma och sitta och prata med sin häst. Ja. De hade ett val. De kunde gå undan. Och på riktigt, de hade en kompis. Så att hästen drog ett fantastiskt viktigt lass. Och den vill jag nu ska argumentera för hästar. Och om jag vill avsluta det där skämtet i början. Jag tycker staten ska betala 1,5 års kostnad för en häst för alla intagna, ja. Så ligger det något i det.
Men jag tänker på det, Sven, jag tycker det är superhäftigt tankeexperiment, för det var ju det du tog upp i första avsnittet, ja, där att istället för att bygga 20 nya fängelser, låta alla intagna få varsin häst att ta hand om. Men jag tänker på dig själv, för du har ju under många, många år jobbat med att hjälpa andra. Du sa det själv, det är en ganska tung miljö, man tar på sig mycket känslor och tankar. Hur kunde du själv använda hästen som terapeut? Kunde du själv gå och sätta dig i boxen en kväll?
Alltså när jag valde att säga, jag sa till min fru då att okej, jag har chansen att välja att driva en institution som jag får driva precis som jag själv vill. Jag behöver inte fråga någon. Jag får helt fria händer. Och det är ju en gammal dröm som hon och jag hade haft och pratat om. Vi hade ju hästar hemma och vi hade haft elever som hade hälsat på över helger och så från Bärby. Men nu tyckte jag nog, nej, nu fanns det chansen. Och då ville jag väl gärna pröva det, även om jag kommer ihåg, jag tror jag sa det i förra podden, att du vet, jag fyllde 50 då. Alltså. Du vet, jag började bli bekväm. Mm. Och det var ju, jag förstod ju vilket enormt jobb det skulle vara. Va? Men samtidigt var det så frestande att få göra det själv. Alltså, jag ville ju verkligen. Och då sa jag också, hon sa också, jo, men jag vill att du tar det. Men jag förstår att du kommer vara borta mycket. Det blir kör försiktigt många gånger. Alltså. Man får säga till mig, kör försiktigt. Därför att... Men då sa jag också att jag skulle tycka det var skönt. För hon var ju talpedagog. Hon skulle mycket väl kunna funnits med på något hörn. Men jag sa att det var så skönt för mig. För jag vet hur jag kommer noja till det. Alltså hur jobbigt det kommer bli. Och jag förstår att nu kommer jag vara rädd att det spricker. Och speciellt när jag såg att det var så bra. Det var att jag ännu mer rädd. Att ska det försvinna nu när jag äntligen har hittat någonting. Så det var så skönt att komma hem och bara få dela det. Och få vara... den jag var då alltså. Mm. Så att någonstans så hade jag det. Så det var en väldig gåva.
Mm. Att då, du hade...
Jag hade min fru som kunde det. Och hon ville ju det också. Mm. Men jag hade ju lovat 3 år bara. För att det var ju 3 år dygnet runt. Mm. Men det blev ju 10 va. Så att jag var ju någonstans som svikare i hela. Men det var också med hennes goda vilja att hon tyckte att nej, men jag förstår det. Jag vill att du ska fortsätta. Så att jag...
Men hade du någon häst under den här tiden som
då,
du kunde gå
det
till?
Jag tycker att det jag kanske då inte har varit tydlig med. Och som jag tror jag skulle varit mycket, mycket tydligare nu. När jag såg kopplingen mellan mig själv och den här lilla guppande killen. Och... där jag sökte tröst hos en häst, även om jag inte kunde sätta ord på det. Att då jag förstod att, och då vet jag att jag hade under mitt liv då, jag minst nu haft en häst som jag då, det var en galopphäst, han var bara 6 år och jag lurade med, eller inte lurade, jag fick 2 gamla goa kompisar att vara med och vi skulle köpa den en sommar bara. För jag ville så gärna lära mig att rida och jag jobbade på posten den sommaren och då kom jag över den här galopphästen, han var 6 år och det var en engelsk fullblod men han hade en gaffelbandsskada och de ville skicka han till slakt. Han kanske inte hade varit så strålande på banan. Men då fick jag köpa den. Så köpte den för 1200 och så fick vi träns och skaffade för 1500. Och sen hade jag den hela sommaren. Och då jobbade jag på posten. Och då när man jobbar på posten, har man 2 turer hade man på den tiden. Och första turen så då delar man ut posten. Andra turen, då vaskar man mycket. Och det betyder att man inte blir så om och lämna ut räknar. De fick vänta till nästa dag så att säga. Men man kunde inte vaska den kommunistiska tidningen Ny Dag, för den skickar de ut med post. Så Ny Dag måste jag lämna ut varje andra tur. Och den, jag hade något som heter Augustendal, Vikdalen. Augustendal var höga berg och högst uppe på sånt berg bodde han som hade Ny Dag. Så dit fick jag gå varje, eller cykla då. Men då gjorde jag så att jag gick med hästen, för han skulle gå mycket. Så vi gick, det var väl en halv mil fram och tillbaka. Vi gick och gick och gick. Men då tyckte jag plötsligt att alltså det är när flickorna pratar om att de kan tala med sin häst. Jag har spelat ner det för jag tyckte det verkar vara lite överdrivet. Men om jag ska vara ärlig tyckte jag nästan att det var så jag hände med den här hästen. Och så hände en fantastisk grej med hästen. Det var att slutet av sommaren då skulle min äldre syster gifta sig. Hon skulle få åka landå från kyrkan hem. Hon gifte sig med en engelsman, de kom från England. Och jag skulle få låna en landå från en herrgård som låg intill där vid Erstavik. Men först skulle vi pröva om hästen kunde gå. De hade sagt att ja, han nog gått efter vagn. Och då fick vi en stor jäkla järnvagn som vi spände fast den för. Och den skramlade och den dunkade. Och jag hade en av mina kompisar som var med på hästen. Han satt längst bak från någon slags broms. Man försökte bromsa. Och stackars Nemos, han blev ju dödskraj. Det smällde. Och han hade ju inte haft vett att stoppa bomull och öronen eller någonting. Och han flög som en vanter och han var ju dödskraj. Det smällde och tungt var det. Men då hände det på något sätt. Ja, för mig är bara ändå tacksamt under. För det kändes nästan som att han på något sätt begrepp. Jag försökte ropa och säga stopp, snälla, stanna. Så han stannade. Mm. Och då de kopplade bort kärran, eller smällen. Och då kan jag efteråt, och det höll jag ju för mig själv. Alltså, men för mig själv kände jag, banne, men han lyssnade. Hur kunde han göra det? Han var 6 år av engelsk fullblod och veganer rakt igenom.
Ja.
Och så gjorde han, nej men då tänkte jag att det kanske ligger något. Och sen vet du då i någon tidigare appen här, eller podden så berättade jag om sådana exempel från andra där jag upplevde, då jag såg hur stark relationen var mellan flickan och hästen.
Ja.
Mycket starkare än vad jag förstod. Va? Mm. Så att ibland kan jag ju tänka de tankarna. Att, mm. Och då är jag tillbaka igen där jag tycker jag missat tidigare. Att detta att vi i tvångsvård har en sån institution, tvångsvård av unga, att vi har en sån angreppssätt så att varje elev ansvarar för en egen häst över tid. Att det förstärker, det gör relationen ännu starkare.
Mm.
Och det är egentligen då bevisat enligt den här forskningen att de redan är. Det har aldrig bevisats någon gång tidigare att efter 15 år så kan fortfarande flickorna uppleva att det här är har en terapeutisk kvalitet. Det finns kvar någonting av det här med hästen som ger trygghet.
Med de orden, Sven, så tror jag vi ska avsluta den här lilla poddserien. Tack snälla återigen för att du har velat vara med och dela dina kloka tankar och erfarenheter.
Tack snälla Lisa.
Den här poddserien presenteras av Gilla Häst och Lära med hästar. Right.